men hallå och välkomna till denna specialpodd av Skitsnack, får man ju säga. Det var ett tag sedan ni hörde oss, men detta är alltså Stenqvist och Sköld.
Ja, men hej hej. Hej. Det känns otroligt länge sedan.
Ja, eller hur? När var det vi avslutade säsongen någonstans där i mars?
Ja, jag glömmer alltid när den slutar, men det är väl där kring mars-april någon gång. Ja. Och så har man det här olidliga sommarhalvåret man ska ta sig igenom.
Ja, och vi, normalt sett brukar vi vilja kasta in en liten så här sommarpodd, och man får väl säga att den är något försenad.
Ja, men det ska ju komma någon slags värme-eftersläng till helgen.
Du, jag kan säga att när jag cyklade till jobbet i morse och det var 3 grader, så kände jag inte riktigt sommarbrisarna slå mot ansiktet.
Nej, men vad var det? Irlands hettan ska komma till helgen, tror jag.
Ja, härligt.
25 grader, så det här är alltså en sommarpoddspecial.
Ja, och i denna sommarpoddspecial så har vi inte bara piskande höstkyla, vi har även vår eminenta kollega Petra Thorén med oss.
Ja, men hej, hej, hej.
Hur känns det att göra Skidsnacks debut?
Det känns fantastiskt. Det är ju ett stort förtroende att få vara med nu när man har hört er innan, och att få vara inbjuden här känns ju väldigt speciellt. Och jag hoppas att ni har skött barnmarksträningen ordentligt, så att ni liksom ändå börjar bli lite på tå.
Men det tror jag. Hur känns det för dig, Viktor? Vi har ju faktiskt anmält oss till Vasaloppet igen, dumt nog.
Ja, det här är en ständigt återkommande tema i Skitsnacks historia, att Stefan pratar så hur mycket om hur han avskydde att åka Vasaloppet, och sen anmäler han sig ännu en gång igen. Och jag tycker det är alltid lika roligt när du tar det här idiotiska beslutet. Men själva barmarksträningen kanske har varit lite lidande av olika skäl för mig personligen. Men nu känner jag att det snart är på riktigt allvar på väg tillbaks.
Okej, okay, ja, jag har kanske inte lika mycket att skylla på, men det går ganska illa.
Ja, det gör det.
Får jag ändå säga. Hur känns det själv, Petra?
Det känns faktiskt ganska bra. Jag var ute på något pass här i skogen när det regnade som mest förra veckan, och då tänker man ju liksom, hade Charlotte och Stina liksom klivit i och sprungit igenom pölarna eller bredvid sidan av, och så tänker man att man vet hur mycket väg de hade tagit, och så får man liksom imitera så gott det går och springa efter. Nej, men jag känner mig faktiskt riktigt laddad inför skidsäsongen, och ser fram emot att det börjar dra igång här om ett tag.
Ja, vi ska ju säga det här nu, att det här är ju lite av en special inför säsongen. Vi är ju inte riktigt igång igen. Vi kommer ju att köra igång när det närmar sig. Men vi tänkte att det har ju hänt så himla mycket senaste tiden. Så ja, vi måste ju helt enkelt behandla allt.
Ett uppsamlingshit tror jag man kallar det i sportvärlden.
Ja, precis.
Och vi ska väl kasta oss rakt in i det som har varit, åtminstone för mig, otroligt fascinerande att följa. Och därför är det så bra att vi är med just dig, Petra, för jag pratade såklart om kaoset inom landslagsledningen och petandet. Den får man säga överraskande utnämningen, och sen den rekordsnabba petningen av Jonas Pettersson. Vad säger du, Peter? Kan du liksom ta en liten snabb backup på vad det är som har hänt?
En snabb? Ja, det hade behövt en hel podd för att reda ut vad det är.
Ja, men det har vi typ.
Det har vi typ. Nej, men backar vi bandet där så till våras, så börjar det ju med att Rickard Grip slutar då efter många framgångsrika år som landslagschef, och Johan Sares, och det är alla de här titlarna då som man får hålla isär, va? Johan Sares i alla fall, som är liksom chef för längdenheten då, rekryterar Jonas Pettersson, som kommer från bland annat Kraft och har en liten annan bakgrund med sig in. Jag vet när han gjorde det i våras där april, sen började han väl i maj, Jonas, så var liksom Johan Sares liksom väldigt stolt över den här rekryteringen, och det var en oväntad rekrytering, men kändes också så här lite spännande, tyckte jag, att det kom någon utifrån dem. Så drog han igång med full kraft och gjorde sitt jobb, men sen har ju då Urban Nilsson meddelat att han slutar, alltså Ballachef, som har varit igång i många, många år, som har de flesta säkert har sett i tv-rutan ett par gånger. Och det har börjat liksom bubbla upp lite information som börjar läcka ut åt olika håll. Och sen helt plötsligt så får Jonas Pettersson kliva av. Och Ola Strömberg då, som är liksom förbundsdirektör, kliver in som längdchef. Och nu har de ju liksom hittat en organisation för det här då, men det har varit, det har varit några väldigt turbulenta veckor där i slutet av sommaren, början av hösten, men framförallt det här liksom chockbeskedet ändå att Jonas Pettersson får kliva av efter några månader på den positionen. Väldigt rörigt, väldigt kaotiskt utifrån sett tycker jag, och det har ju även åkarna bekräftat att det har varit väldigt rörigt.
Jag kan väl tänka, jag tänker så här utifrån, jag har inte varit med och rapporterat och så, utan bara följt det som en vanlig åskådare som jag ändå är. Men jag har ju fått intrycket av att det var lite Jonas Pettersson mot resten av Valla-teamet. Att det var någon skulle ryka. Är det liksom den känslan jag har fått i alla fall?
Ja, men jag tror att det är faktiskt den liksom slutsatsen som jag... när det var som mest kanske diskussioner kring det för de här senaste veckorna också landat i att alltså Jonas bekräftar ju att det fanns en att det var en av delarna i det hela, liksom hur alla teamet skulle formeras, och att de hade lite olika syn på det. Ola Strömberg då, han vill inte dra så långt utan säger att de hade en samsyn på liksom vart man skulle gå, men att vägarna dit såg olika ut, säger han ju lite så här politiskt käckt. Men i grund och botten så är ju ändå upplevelsen att det är liksom Jonas Pettersson kontra Valla-teamet i ganska mycket grund och botten. Och det är klart att det är lättare att ersätta en landslagschefen, ett helt Valla-team, för det är ont om vallare, det är ett väldigt speciellt liv, de är väldigt viktiga och de ska liksom vara ute och resa stora delar av året, och det kanske är så enkelt till sist att man landade i att ersätta ett helt Valla-team kontra en landslagschef då. Vi har inte det bekräftat, men det är ju den slutsatsen som man drar i alla fall nu då. Sen surras det väldigt mycket, och det här är helt obekräftade uppgifter och sånt som man inte liksom riktigt vet vad man ska landa i, och det blir ju så i ett sånt här liksom, i en sån här fas när det är mycket snack liksom.
Ja, men det här är perfekt forum för sånt.
Ja, jag kände det, jag har inte haft något annat forum och sådär, men vad jag har förstått så fanns det också en period där i alla fall enligt min information så var liksom inte all personal på kansliet riktigt liksom bakom Johan Sares heller då från start. Johan Sares pratade med förra veckan och ställde den raka frågan. Måste jag ändå poängtera här då och säga att, och det sa han inte att det var en orsak till att han slutade, utan att han har valt att gå själv. Men det kluckas liksom att det har funnits då diskussioner liksom från kansliet gentemot mot Johan Sares. Och det är klart att Johan Sares var ju den som värvade Jonas Pettersson, så att det kan säkert vara så att det finns många fler viljor som har dragit åt lite olika håll liksom. Och det kluckas också ut i leden, om man nu får vara så spekulativ, får man det här?
Det får man absolut vara.
Men den förbehållet du ändå har, så är det inga
förbehåll. Nej, men det pratas nu också om att det är svårt liksom att nå sponsorer och sånt där, som har svårt att nå in till organisationen som finns just nu, och att det har varit lite som ett vakuum, och att det finns en viss oro kring liksom hur det fortlöpande arbetet liksom på den administrativa sidan ska gå framåt. Så att här har liksom nu de personerna som är i de här rollerna nu har ju verkligen ett jobb att göra, så att det blir lugn och ro liksom fram igenom inför skidsäsongen. Det var liksom, nu har jag spekulerat väldigt vagt eftersom jag är nyhetsjournalist i botten då, utan det här är ju ändå, men det här är ändå snack som jag har.
Ja, det låter som att det är värsta så här Game of Thrones-intrigerna bakom kulisserna i det här landslaget just nu.
Ja, det har i alla fall varit det, tror jag, på den alltså organisatoriska sidan. Liksom. Sen hur mycket det påverkar åkarna, det är ju svårt att veta, för de lever ju i sin bubbla på ett sätt.
Fast det känns ändå som att en sån som Charlotte Kalla, som kanske inte vanligtvis går ut och är så här tydlig i sin kritik. Ändå.
Förutom när hon petar Hanna Falker i VM-stafetten.
Ja, förutom sådana situationer. Då. Men hon tog ju väldigt, hon verkar ha varit rätt chockad över det här beskedet.
Ja, och det var lite förvånande när jag pratade med henne förra veckan att hon, man hade förväntat sig att hon skulle säga något i stil med att nej, men vi åker en bit från det här och vi tror att det här blir bra. Men hon var ju uppriktigt både lite chockad och ledsen och besviken på att Jonas inte hade fått fortsätta. Och när jag pratade också med Theodor Petersson som och Jonas också då, senare Jonas, eller Theodor då, är ju åkarnas, en av åkarnas representanter, och pratade både med honom och Jonas, och jag hade nog inte förstått att Jonas ändå hade påbörjat ett sånt arbete med åkarna där de har träffats ett par läger i rad och suttit ner och gjort upp riktlinjer för, ni vet, hur är vi mot varandra, hur funkar vi för att vi ska vara en bra prestationsgrupp. Jag hade inte förstått att det var så långt gånget då, och det finns ett dokument till och med som de har gjort som han har varit med och arbetat fram. Så att Charlotte kände väl att det här var en person som hon fick en kick utav, och helt plötsligt var den kicken borta, och det, då är man ju nere och rotar, då påverkar det ju åkarna givetvis.
Mm. Och nu är jag återigen på den här liksom åskådare magkänslan, men jag fick ändå lite intrycket av när jag har liksom läst allt vad åkare har sagt och vad landslaget har sagt, vad Jonas Pettersson har sagt och från olika aktörer, lite grann att någon känsla fick jag att Jonas Pettersson har pratat med aktiva åkare och liksom fått sig en uppfattning om hur de tycker att det kanske borde förändras i vissa led. Och att han kanske har meddelat Valla-teamet några som, det framgick ju av en numera borttagen intervju från SVT när man liksom mörkade en del, man hade skrivit ut en del namn som man sen tog bort, om vilka vallare som skulle petas och så. Det var ju några som uttryckligen skulle få sparken. Och om jag fattar rätt så har ju då Valla-teamet stått sig enat. Och sen liksom sagt att om en går, då går alla lite grann i princip. Och det, jag kan ju bara tolka det på det viset att vissa av åkarna har liksom kanske inte haft fullt förtroende för alla vallare. Och vad som detta leder till nu när vallarna får igenom sitt liksom alla eller ingen krav, är att de vallare som åkarna inte tycker är tillräckligt bra presterande ändå blir kvar. Och det är ju fantastiskt allvarligt och dåligt för skidanslaget. Om den uppfattningen jag har fått överhuvudtaget stämmer, det är ju lite svårt att säga eftersom ingenting är uttalat rakt ut. Men jag menar, då har vi ju vallare kvar som åkarna inte har förtroende för. Vad är det liksom?
Nej, det kan kanske blir lite mycket klister här för någon gång, man vet inte, liksom så här hoppsan. Nej, ja. Men skämt åsido, så liksom, jag vet inte om det är så som den bilden som du målar upp och som man, de slutsatser man har dragit. Liksom. Men det som jag lyssnade på som Theodor sa, och han är ju en väldigt förnuftig både åkare och person, och han sa det att de har ju liksom kommit fram till att det har vissa delar som åkarna naturligt då inte var nöjda med. Så är det ju alltid, det är som ska man måste göra en utvärdering, man är ju inte nöjd med allt då. Men en av de sakerna var kommunikationen, sa han, mellan åkarna och vallarna, liksom, att den måste bli bättre. Och det har de ju pratat om nu mycket på de här lägena när de har träffats då, att kanske måste vara bättre, tydligare mot varandra liksom. Och där har ju både åkare och vallare ett ansvar då att vara liksom, ja, men tydlig i de här snabba lägena liksom. Om det är så att man ska liksom slänga om och göra om någonting, så är det ju ganska snabba puckar liksom på slutet inför en start till exempel, och då måste det finnas en tydlighet kring hur man kommunicerar med varandra. Och det tror jag de har kommit fram till att det får de jobba på liksom. Så att jag tänker så här då, att det kanske är något bra, ibland är det bra att det liksom, man vänder på stenar och har lite konflikter och liksom utvärderar varandra och kommer med kritik, och så kan ju det kanske bara leda till att det blir ännu bättre då förhoppningsvis det här året. Vi får ju se i vinter när vi kommer till Torreski, och det är väl alltid någon fas där i Val d'Isère som är kritisk.
Jo, det, klassiskt, det minns man ju.
Eller hur?
Men och sen har vi har tagit upp i skitsnack förut det här är obefintliga kvinnliga inslagen i Valla-teamet som ett reellt problem. I alla fall tidigare, att man som de har inte kunnat provåkt skidorna enligt de, men för det optimala hade ju varit om det fanns vallare som liknade de kvinnliga kropparna, liksom, att det fanns 50 kilos vallar. Men det finns det väl fortfarande inte? Eller har det blivit någon ändring där?
Om de har gått ner i vikt, menar du?
Ja, precis.
Ja, nej. Men det är en utmaning. Det är ett väldigt mansdominerat yrke och det är klart att de har säkert strävat efter att hitta kvinnliga vallar. Det finns ju några av de andra nationerna, men så som det ser ut nu gör det väl inte det. Man kan ju också tänka sig att man kanske kunde ta in fler kvinnliga teståkare till exempel, så som man ibland har med sig. Mm. Manliga teståkare på, i alla fall på mästerskap. Och liksom,
det borde ju rimligtvis inte vara något större problem att bara genomföra det. Kan man ju känna spontant.
Nej, verkligen.
Nej, det kan man ju tycka. Just teståkare borde inte vara något problem. Som kanske inte är med hela tiden, men i mästerskapsperioder eller Tour de Ski till exempel. Men det där kastar ju oss lite grann över, tycker jag också, till att det kvinnliga inslaget på tränarsidan, Annika Sell, dessutom bara kliver av efter ett år. Det tycker jag är också ett sådär stort nederlag för landslagsorganisationen. Att man inte lyckas behålla hennes kompetens och se till att förutsättningarna är så bra så att hon kan göra ett bra jobb och fortsätta med det.
Och inte heller någon så här solklara raka rör om vad det där berodde på. Eller vad är problemet med landslagsledningen som gör att folk väljer att hoppa av?
Nej, det kan man ju fundera på. Just i det här fallet har det väl liksom inte framkommit mer än att förutsättningarna inte liksom var riktigt de rätta. Men jag kommer ihåg, jag var i Torsby förra sommaren, måste det varit då, alltså inför förra säsongen, och satt och pratade med Annika och med Magnus Ingesson också om det här, liksom hur det här samarbetet ska ske. Och redan då så vet jag att både Magnus och hon väckte lite så här tankar kring att ja, men det är ju svårt och dels för att Magnus Ingesson då och Stefan Thomsson, som alltså är tränarna på damsidan, de är så tajta liksom i sin duo sedan tidigare. De har jobbat med Charlotte i en så pass lång tid, och jag vet att Magnus sa det att men ibland måste jag tänka på att vi är tre liksom. Så att jag tror att det här har varit en utmaning från början liksom, att få en duo till en trio liksom, och att alla ska vara involverade.
Mm. Det som blir, i alla fall vad det ser ut som nu då, kontentan av hela cirkusen, är vi i alla fall att vi för första gången får en kvinnlig landslagschef, eller hur? Det har vi inte haft förut, i Karin Ersson.
Nej, det är sant. Så att, det är ändå en kvinnlig ledare som är med i organisationen, men det är ju väldigt bra.
Vad vet vi om henne?
Alltså jag känner inte henne så, till skillnad på Lars Elin som är utbildningsansvarig där och landslagschef tillsammans med henne, som jag har träffat mycket och som har varit ute i verksamheten och varit en landslagstränare, så känner jag inte Karin alls. Så hon har ju liksom hon har väl en erfarenhet som åkare förstås. Mm. Sen har hon jobbat på det nationella planet, så hon har ju en väldigt bra nationell liksom utblick, och det kommer hon väl fortsätta ha, och det är ju liksom en del av grunden kring in i landslaget också, så att men med gedigen kunskap har hon, så det är bra, tror jag.
Om man blickar lite mer vid sidan av de här cheferna på olika håll, så har vi ju, det är rätt mycket personliga tränare och managers och sånt som byts ut till höger och vänster. Kalle Halvarsson har brutit med sin manager igen. Hanna Falk har skaffat en ny personlig tränare efter sin förra säsong som inte gick riktigt som hon hade tänkt. Hur involverade är alla de här olika personerna, och hur påverkar det när det kommer in nya hela tiden, skulle du säga?
Ja, men det är ju nog för utomstående så är det ett rätt rörigt upplägg, eller hur? Liksom. De är med i landslaget, men de har inte sina personliga tränare där. Och liksom, Magnus Ingesson kan stå, liksom, svara väldigt bra liksom, om Charlotte Kalla, som han är personlig tränare för. Men det är inte lika lätt att säga vad Stina Nilsson borde ha gjort i träningen veckan innan, eftersom Stina inte kör med någon då. Och, så jag kan tänka mig att det, för utomstående så är det rätt rörigt, men det är ju lite så, de är ju individuella åkare, så de har ju sina tränare på hemmaplan, och en del har tränare som är även med landslaget då. Att Hanna Falk byter då från Niklas Grön till Johan Granat, det kan jag nog tycka är positivt. De har liksom hållit ihop länge, och Johan Granat är ju Majas succétränare förra året. Han har ju varit med i landslaget länge, så han är ju liksom en person som har en bra inblick liksom i hur det fungerar i landslaget, och liksom har gjort mycket bra. Så jag tror att det är
Det låter ju spontant liksom väldigt bra.
Ja, verkligen. Succétränare, det gillar man ju.
Ja, men alltså Maja Dahlqvist, succétränare. Ja. Som,
ja, visst.
Och han har jobbat med Hanna mycket då när han var i landslaget innan. Så det tror jag inte är så stor, utan det kanske snarare är en positiv utveckling för Hanna då. Och det här med Kalle, att han bryter med sin manager. Och managern är ju liksom utanför då, liksom, skitspåren och det privata. Det hade väl varit bra om han hade kunnat få ordning på det, Kalle.
Ja,
men de är ju inte så här påverkade i träningarna då. Så att, men visst, det är en liten röra liksom, för utomstående förstår ju. Kan man förstå liksom, för vem har ansvar för vem då liksom, i verksamheten.
Vi har ju varit inne på att det Kalle Halvarsson främst skulle behöva kanske är en idrottspsykolog eller bara en kram. Men jag vet inte om den här nya managern kan bidra med något av detta. Kanske, förhoppningsvis.
Ja, vi får väl se. Men om man skulle blicka lite mot säsongen då.
Får jag bara kasta in en sak som jag bara slår mig? Som det vore intressant som man kan fundera på, det är liksom ändå hur insnöad skidsporten är. För att visst är det ändå så att förra gången man plockade en ledare utifrån liksom, så var det Ulf Karlsson 2012, va? Kom från friidrotten, höll på ett halvår och sen så vågar man sig på det här nu då igen och ta in Jonas Pettersson liksom, som kommer från sidan, från även om han har varit i Kraft så har han liksom andra erfarenheter. Och det höll 4 månader. Är det ett tecken på? Är det så att man inte är öppen för andra influenser i skidsporten? Liksom? För nu, jag menar, man faller ju tillbaka då på de som verkligen liksom kommer från skidornas egna led nu.
Ja, men det är väl jag tycker alltid vi har haft det, man har det intrycket att det är väldigt konservativt i leden. Oavsett om det är till att starta nya discipliner eller ta in inspiration utifrån. Det har ju jag i alla fall intrycket av att det känns som en väldigt väldigt traditionalistisk sport. Och det genomsyrar väl uppenbarligen förbundet också. Lite grann. Ser du, Stefan?
Ja, jag har ju i alla fall varit lite inne på det här med att längdskidcrossen är ju någon form av utmanande steg, vad man än tycker om det.
Ja, men det är klart. Men i och för sig, hela skidsporten är ju liksom, har ju en aura av just det, konservatism och traditionalism. Nu känns det lite som, men sen kan det ju ändå ske jättestora förändringar i samband med...
Vadå, du tycker inte att stakfria zoner är en stor utveckling?
Det hörs så här att ni står på lite olika sidor här.
Nej, men herregud, man har ju ändå öppnat, man öppnar ju upp för att köra sprint. Det var ju också helt galet när det kom. Det är ju fullständigt accepterat nu. Man har ju totalt slopat individuella starter. Hade man lyssnat på alla gamla gubbar i stugorna så hade det ju inte funnits ett lopp med massstart kvar nu. Utan hade ju allt fortfarande varit individuella start. Så visst, lite öppna för förändringar kanske man är ändå. Men ja, jag tycker det är talande som det du är inne på, Peter, att folk... Det kanske inte är det här åsiktstaket kanske är enormt, i alla fall hos svenska skidförbundet. Jag menar, som Johan Olsson gjorde ju också bara något kort knepigt inspel som vad bara han skulle vara för någon typ av specialtränare.
En tränare på hemmaplan var det, va?
Ja, och sen har inte vi, om det handlade egentligen om hur mycket arbetstid han fick eller vad det var att göra, men han försvann ju ganska snabbt. Och det känns som att det kan vara snabba puckar i att komma in och ryka därifrån. Jag vet inte vad det kan bero på.
Nej, det är svårt att säga.
Ja. Men jag känner väl i alla fall att den här sommaren har väl på något vis slagit lite rekord i kaos på skidförbundet. Och det kan ju inte vara till någons fördel egentligen.
Nej, vi får väl se. Vi får summera det. Det kan ju vara så att vi fram mot backen, jag tror det ska säga att det var succédragen som avgjorde.
Ja, ja, men det är som du säger där, Petra, att det här kanske är vad vi behöver egentligen.
Ja, ibland kan det vara så. Det är en organisation som har varit fast väldigt länge och den har varit framgångsrik, och det är klart att Det kanske inte kan fortsätta så för alltid och förhoppningsvis så kommer det väl något bra av det här också. Men stöket och röret på vägen, det har det absolut varit.
Mm. Men om vi tittar framåt säsongen då, vad vet vi om åkarnas status? Vad är din spontana känsla inför säsongen som kommer?
För du har visst ändå varit ute och träffat dem på lite sådana här upptakter och sådant de har haft.
Ja, fast mycket, mycket mindre faktiskt år än vad vi har gjort åren innan. Så de kan ha lite fler hemligheter på gång, skulle jag säga. Och det blir ännu mer intressant att se dem då. Vi har inte alls varit på lika många träningar och läger som bara vid den här tiden förra året till exempel. Så det är svårt att säga. Sen är det ju alltid svårt det där liksom. Vad står de nu och vad innebär det för säsongen då? Den man är mest spännande på tycker jag, det är väl liksom givetvis Frida Karlsson, hur hon har tagit det här klivet in i träningsgruppen och fått vara med de stora tjejerna på träningarna, och det har ju kommit rapporter om att hon har klarat det väldigt, väldigt bra. Så det där kan man nog känna liksom att det här steget, det såg man ju på henne förra året också, men att få träningen och mängden då liksom med sin kommer ju göra henne ännu bättre förhoppningsvis. Sen finns väl alltid en risk tycker jag, så här, när hon kommer nu andra säsonger med lite förväntningar, så här, man ska inte, det ska inte, det kan inte bli succé varje helg, det kan man inte förvänta oss. Det hade varit lite väl bra tror jag. Jag tror att det är bra om det går lite upp och ner då. Ebba förstått har gjort det hon har föresatt sig och haft framförallt en bra känsla nu de sista veckorna. Charlotte Kalla har i alla fall landat en positiv känsla nu när de var nere i Frankrike på det här långa höghuslägret senast då. Som har varit liksom, utan att någon har sagt det, så var väl ändå känslan mer än när man pratade också med Magnus Ingesson där, att det har sett bättre ut för Charlotte de sista veckorna då.
Mm. Finns det en risk, tänker du? Jag känner ju lite grann, vi har pratat så otroligt mycket om damlandslaget förra året. Det är ju inte bara Frida och Stina och Charlotte, utan liksom Jonas Sundling och Maja Dahlqvist. Det är så extremt brett och så extremt framgångsrikt. Ida Ingmarsdotter har ju lagt av, men det är väl ungefär det tappet vi har på damsidan. Det känns som att vi kan bara misslyckas. Vi har liksom det ändå, förutom men Norge är ju ganska bra då.
Gud vad negativ du lät nu.
Men Sverige är ju ändå liksom världens bästa landslag på damsidan. Utan någon större tvekan. Vi måste ju ha 5-6 av världens 10 bästa åkare i princip. Så hur ska vi inte kunna ha för höga förväntningar på de här damerna liksom?
Nej, men det är klart att vi ska ha höga förväntningar liksom. På sprintsidan är det outstanding det som de gjorde förra året. Och det är klart att man förväntar sig att Maja ska sopa hem bara varannan världscup. Och att Stina Nilsson ska hålla sig hel och frisk nu då, och skadefri, som har varit en liten utmaning för henne. Även under första säsongen. Så det tycker jag självklart att man ska förvänta sig att de ska ligga där. Det vore konstigt annars. Sen ska det genomföras och så vidare och så vidare. Men vi måste ju ändå ha de förväntningarna. Sen är det väl på distanssidan då att vi vet ju vad Johaug kan göra. Och hon verkar rapporta sig att hon är ännu bättre. Och man bara hoppas att det inte blir sån där trist säsong där vi jublar för att det bara är 20 sekunder upp till Johaug liksom.
Nej, men man kände ju lite grann när Stina ändå slog Johaug där i slutet av säsongen och tänkte, ja nu.
Och Frida var nära ett par gånger.
Och då har vi inte ens nämnt Ebba Andersson som ändå var närmast hela säsongen, typ.
Och vad innebär det? Jo, det innebär att Therese Johaug åker hem och skärper till sig och tränar ännu hårdare liksom. Och rapporterna säger att hon är vassare än någonsin. Så att, alltså, det finns ju en stor risk att det på distanssidan blir.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ett liksom Johaug dominans och det känns ju känns det både väntat men lite trist. Ja. Men vi hoppas att någon av de här liksom, distansåkarna och med det Stina inberäknat då, kan ändå ge henne en utmaning.
Ja, på tal om moll då har vi ju herrlandslaget här också.
Måste vi verkligen. Kan inte hålla en god stämning här.
Ja, nej, men jag känner bara, vi måste nämna det kort också. För tid, jag tycker ändå att man har tidigare säsonger fått väldigt mycket rapporter om skador hit och dit. Det har väl varit lite bättre nu har jag känslan av. Det är Viktor Thorn som har opererat diskbrock här precis. Men i övrigt har det väl varit ganska så skadefritt, eller har jag helt missuppfattat det här?
Ja, Kalle hade någon innebandyskada, men annars har det inte varit så mycket, tror jag. Nej.
Det lät i och för sig som en extremt dum skada.
Ja, jo.
Ja, typiskt. Nej, men det verkar bra, och det är klart att Viktor Thorn är ju allvarligt, för han är också en åkare som hade hoppats på att kunna ta ett kliv till. Det finns en fin kapacitet i honom, så att han lär ju få det svårt, men annars har det varit rätt lugnt, och det finns ju åkare som kommer ta kliv där som kanske behöver ytterligare något eller två år till dem. Men jag tror att det är bra det här läget som de har nu. De har ju då inga förväntningar på sig alls, eller hur? De kommer kunna köra och allt de gör, liksom topp 10 är positivt. Jag hoppas och tror att en sån som Oskar Svensson som också har en väldigt hög kapacitet, liksom högsta nivå. Liksom, rapporterna kring honom säger ju att han har gjort ett jättebra träningsförsäsong. Så att, där kanske vi har en åkare som kan kliva upp ännu fler gånger och vara med i fler finaler till exempel.
Mm. Ja, nu låter det lite grann som att vi har världscuppremiär nästa vecka när vi snackar upp det.
Ja, det har vi inte.
Det är ju ändå typ så här, två och en halv månad kvar.
Ja, och vi kommer nog ha tillfälle att snacka upp allt igen.
Ja, det kommer vi verkligen. Men när vi ändå snackar herrlandslaget så... Ja, det känns som du säger, Peter, att det är ganska bra läge att i alla fall höja sig från förra året. För att nu har inte jag kollat i de gamla luntorna, men jag har svårt att säga att vi ska ha haft ett sämre år resultatmässigt på här sidan om man ser till antalet toppplaceringar i världscupen. Alltså jag kan utan tvekan säga att vi kan aldrig ha haft ett så pass dåligt år som förra året. Det finns inte en chans. Så att det finns ju bara ett håll i princip för här anslaget, och det är väl ändå bra.
Eller? Ja, vi litar på ditt inre lexikon här nu.
Någon får stå mig på fingrarna, men jag sätter min själ och hjärta på att det är så.
Ja, vi får hoppas att det kan ju även ta den andra riktningen. Det får vi verkligen hoppas att det inte gör.
Nej, men det har man väl ändå lite svårt att tro. Det är så, vi har ju Kalle Halvarsson som underpresterade på många, många sätt förra året, men nu med ny manager och deltagande i landskampen så känner jag att han kan inte göra annat än att lyfta.
Nej, vi får hoppas på 2,5 bra månader här då inför säsongen, så kommer allt gå som smort.
Mm. Ja, men herregud, det som ni säger, det kan inte bli sämre. Det är väl en bra utgångspunkt, eller hur?
Ja.
Om man kan jobba sig därifrån. Sen tycker jag att det finns en del av de här alltså ännu yngre åkarna på här sidan som ändå liksom är spännande. Jag menar, vi har inte ens pratat om Jens Burman, han har också en bra kapacitet liksom.
Har vi inte snackat länge nog om Jens Burmans eventuella kapacitet?
Vi kan inte snacka tillräckligt mycket om Jens Burman och hans kapacitet.
Ja, det är, bland mig och Stefan råder delade meningar om detta. Men jag tycker att han borde ha kunnat breaka lite större vid det här laget.
Ja, jag tror att han fortfarande väntar på sitt stora genombrott.
Ja, du gör det?
Mm. Ja, jag har inte gett upp om honom än.
Nej, jag tror ju mycket mer på potentialen hos Oskar Svensson. Mm. Men bland de yngre, vi pratade ju en del förra säsongen om de som hade lyckats bra i juniormästerskap. Vilka skulle du vilja hålla ögonen extra på, Petra?
Men jag tycker att Marcus Grate är en spännande person med en liksom skön attityd i tävlingssammanhang. Liksom. Väldigt avslappnad, lite cool så. Liksom. Det är väl en sån åkare som jag tycker man ska hålla lite extra ögon på. Han verkar rätt obrydd liksom, över omgivningen och sådär. Så rent hans inställning liksom när han kör, tycker jag är häftig. Sen finns det säkert allra, alltså finns det ännu yngre åkare liksom, men de behöver ju kanske växa till sig. Det ser man ju också när de här kommer ut och man tycker att det är spännande namn, och sen så kommer de till världscupen. Ja, men så är det ändå liksom, världscupen är ju väldigt stor skillnad mot att åka liksom i på skandinaviska cupen eller i juniorsammanhang liksom. Och det är klart att Fredrik Andersson, Ebbas lillebror eller brorsa där, är ju spännande. Kommer han på sikt, vad kan han göra liksom? Det finns ju flera åkare som har en stor kapacitet, men det är långt, klivet är högt, det är långt liksom, så att vi får se. Men Porrom har vi inte heller pratat om, han är väl också sån där ett spännande framtidsnamn, men Grate tycker jag man kan väl titta extra på. Jag vet inte vad ni, om ni har några intryck kring honom.
Ska erkänna att inte jättestor koll på vad han har gjort senaste året. Han har lite hamnat i skymundan av andra namn, kan jag känna. Ja. Men det är ju spännande att se vad det kan ge här framöver.
Precis, vi får se. Det är så vi får tänka kring, men att det kommer massa tjejer, så får vi liksom se på killsidan liksom, att vi får ge dem några år till, och sen hoppas vi att några av de här tjejerna ändå kan ta klivet upp och på vägen fram. Jag har också förväntat mig mer av Jens Burman, och tror jag, nu vet jag inte vem sida jag ska ställa mig på det här läget, men jag är på Burmans sida då.
Ja, men härligt, vi behöver fler i team Burmans flank här.
Ja, det låter bra då.
Ja, nej, men det är bra. Jag hoppas såklart också på Burman egentligen, men jag kanske har tappat hoppet lite grann. Något sådär. Men ja, det är svårt att, man har ju lite svårt att tro att det skulle bli någon form av så här Frida Karlsson genombrott på här sidan, i alla fall den här säsongen. De får väl lov att växa till sig lite, men det känns ju inte otänkbart att någonstans ska det kunna finnas en liksom en svensk motsvarighet till Kläbo eller vad som helst. Det måste kunna vara så, eftersom skidåkning fortfarande är ganska stort i Sverige.
Vi ska väl kanske gå vidare lite i avsnittet då. Jag har hört att de rycker lite i dig på sporten i övrigt, Petra, så du ska få återgå där. Men tack så hemskt mycket för att du kunde vara med här idag.
Ja, och vi ser mycket fram emot att ha med dig mer när säsongen väl drar igång och på säsongen.
Ja, men tack. Tack snälla, och jag ser fram emot det, och då ska vi komma med lite mer rapporter utifrån fältet, för det är väl ändå där vi ska hålla till framöver. Men kör på ni, så återvänder jag. Det finns ju andra sporter också än skidor som ska bevakas en dag. Som
finns denna. Det verkligen?
Folk säger det.
Ja, det är lite, känns lite tveksamt, men det finns, de säger det.
Ja, men vi går väl vidare här då efter detta mycket intressanta inspel om turbulensen. Men det har ju hänt rätt mycket annat också, så vi tänkte vi ska väl sammanfatta lite, inte lika utförligt. Nej, som här. Men vi har ju ändå en del att ta upp. Vad tänker du på främst som har hänt?
Saker som tarvar våra kommentarer.
Ja, precis. Vi skulle kunna sitta här i 3 timmar till, men det ska vi inte göra.
Vi ska inte utsätta någon för det. Vi har ju ändå varit inne lite grann på Johaug. Vi kan väl börja med hennes lilla friidrottsäventyr i somras. Det har ni säkert läst om, när hon beslutade sig för att ställa upp på 10 000 meter i norska mästerskapen. Ett drag hon hade liksom aviserat tidigare att hon skulle ha gjort, men inte riktigt fått chansen. Men nu fick hon chansen. Och det blev ju lite parodiskt.
Ja, alltså det är ju det. Jag vet att vi diskuterade vid något tillfälle att det måste kännas förjävligt att vara norsk friidrottare och hålla på och nöta och nöta och kanske vara bäst i Norge på 10 000 meter. Och så kommer den där jävla Therese Johaug och bara testar och är 100 mil bättre.
Ja. Ja, nej, det är lite, måste vara ganska deprimerande om man har kämpat år ut och år in i typ, ja, men säg 20 år med att bli bra på någonting. Och så kommer någon lallande längdskidåkare som har inte sysslat med den här sporten i en dag och varvar tvåan i norska mästerskapen på 10 000 meter.
Ja. Nej, det är sjukt egentligen.
Det är sjukt.
Det visar ju i och för sig lite också på vilken supermänniska hon är.
Ja, men så kan man ju tolka det. Och sen även så fick man ju läsa att många av de kanske andra starkaste korten inte, de ställer in sin medverkan i norska mästerskapen, vilket jag kan tycka verkar helt sjukt om man är någon form av elitidrottare i en sport och sen inte ställer upp av rädsla för att förlora mot Therese Johaug. Då kanske man ska fundera.
Då har man kanske inte där att göra.
Nej, då kanske man ska liksom sätta sig på spar istället.
Mm.
Eller hitta någon annan sysselsättning helt enkelt. Ja, nej, men det är väl testamentet för hennes sinnessjuka styrka. Ja. Och det är väl som Petra var inne på tidigare. Det är båda väl illa.
Ja. Gud, det blev så dystert direkt i den här podden.
Ja.
Det är i och för sig lite så vi jobbar. Men det är spontant själv då. Känner du liksom flipp eller flopp på Johaugs friidrottssatsning?
Ja, men jag tycker hon ska byta karriär helt.
Ja.
Kör bara friidrott.
På tal om det här, jag måste bara lyfta det här om du känner samma sak. Nu vet jag ju att Jakob Hård sitter med fötter i båda läger. Mm. I längdskidåkningen och i friidrotten.
Ja.
Men jag har liksom kan ändå inte riktigt komma ifrån känslan när jag sitter och kollar på friidrott under sommaren och hör Jakob Hårds röst, att han är som lite otrogen.
Att han gör något förbjudet.
Ja. Vad sitter han här och håller på och pratar om? Han ska ju, han finns ju bara på vintern.
Inte vet jag, jag måste ju ändå känna att jag är ju ändå, det är ju du också uppväxt med att lyssna på både skidor och friidrott.
Absolut.
Men är det att liksom skidintresset har tagit sånt starkt tag i dig? Att
det har ju mitt hjärta på lite av ett annat sätt än vad friidrotten har.
Ja.
Även om jag kan komma in i mina moments och typ börja gråta när, vad heter han, Andreas Kramer tar ett EM-brons.
Ja. Ja, nej visst, det är ju fint.
Mm.
Men det är något som skär i själen när du hör liksom Kajsa Bergqvist vara bisittare och inte Anders Blomqvist.
Ja, men
inget
det är svårt.
Ont om Kajsa Bergqvist, men hon är ingen Anders Blomqvist.
Nej, fast tycker du verkligen det? Jag tycker du har liksom krävt Anders Blomqvist avgång vid tillfällen.
Jo, men
har du smält det över sommaren?
Det liksom är all kärlek grundas ju i någon form av hat.
Ja,
det är det nytt ordspråk.
Ja. Ja, det lät hårt. Men
ja, det, nej, men herregud. Ja, det är klart. Apropå Anders och Blomman, jag kan bara slänga in. Vi fick en kommentar på Instagram från en läsare, lyssnare. Vad kallar man det? Läsare, lyssnare. Förlåt.
Lyssnare, rimligtvis.
Ja, men det var ju på Instagram, så det är ju skrivet här. Men jag antar att personen även lyssnar.
En skrivande lyssnare.
Tyra, kan man få be om ett utökat bingo till kommande säsong som inte bara inkluderar Hård och Blomman, utan att ta med hela skidpaketet? Vinterstudion och allt. Yvette pratar om brasan. Frida hamnar på pallen. Uppskyr Norman står igenom och allt sånt där. Ja, det är kanoninspel.
Ja, och det tycker jag att vi kan nästan utlova, eller hur?
Ja, alltså så fort Pops har på sig koftan, det är ju liksom, det är ett kryss.
Ja, på tal om Pops. Det här hände ju ganska snart efter att säsongen slutade.
Mm.
Men det kom ju det här chockbeskedet om rättigheterna som SVT förlorade
till
sändningen av längdskidvärldscupen.
I någon form av deppighetsavgrund där igen.
Ja, nu tror jag att det är nästa säsong det börjar gälla. Så har Nent Group, det vill säga TV3 och alla de kanalerna,
Viasat,
fått rättigheterna till att sända skidloppen. Och därmed är ju Vinterstudion som institution hotad. Även om de säkerligen kommer fortsätta med någon form av sändningslöst magasinsprogram. Men ja, jag vet inte, nu har det ju gått typ ett halvår sedan det här beskedet. Hur känns det nu?
Alltså, jag känner lite grann så här. När SVT förlorade sändningsrättigheterna till ishockey-VM, till TV3, då fick man första året, då gjorde man en kompromisslösning så att SVT fick sända matcherna från hockey-VM. Det här är någon gång i början på 90-talet eller något sånt. då fick man sända matchen med en kvarts fördröjning. Mm. Så man, vill man se matchen i realtid, då kollar man på TV3. Vill man se en kvarts fördröjning, så kollar man på SVT. Jag skulle utan tvekan kolla på längdskidsvärldscupen med en kvarts fördröjning om det gick i SVT. Då är det bara stänga av alla pushnotiser, stänga av internet i övrigt och se och njut. Jag tror tyvärr inte att den möjligheten kommer att ges, men jag kan väl mana Viasat och SVT att sätta sig i förhandlingar och få in den här kvarts fördröjningen även till skidvärlden.
Ja. För det, jag vet en kollega som skrev en krönika en gång, minns inte vem det var, men om Vinterstudions roll i samhället. Och det var lite som att när rättigheterna till något OS tillföll någon annan kanal, så beskrev det som att titta på skidor i TV3 är ju som att fira jul med en främlingsfamilj. Och lite så kan man ju känna att det är.
Ja.
Det är liksom bara att kliva in på ett julfirande fast hos någon annan.
Du går in till grannen som du aldrig har pratat med.
Ja.
Nu vill jag äta gröt med er.
Mm.
Ja. Jo, jag kan känna en känslan fullkomligt.
Mm.
Alltså, det är ett otroligt sorgligt besked, men jag tycker inte vi lägger någon mer möda på det nu, utan jag tycker vi går vidare och ser mot ljusare saker, som till exempel rullskidskaoset som har drabbat svenska landslaget i sommar. Han har ju aldrig riktigt gå in på det med Peter, men det har ju inte bara varit en framgångsrik träningssommar. Det verkar ju ha varit fullkomligt rammelshaveri.
Mm. Jag för mig att vi har lyft där förut om att svenska skidåkare inte borde tillåta stå på rullskidor eftersom de är liksom generellt sett så fallbenägna.
Ja.
Nej, men svenskar som står ju aldrig på fötterna i en backe.
Nej.
Nej. Och då är ju rullskidor en värdelös sport.
Ja. Ja, det har man inte missat. Vad har vi för skador här i år?
Ja, men Frida Karlsson körde ju rätt in i något staket och Stina Nilsson ramlade och blev lite småskadad.
Ja, jag såg även en bild på Ebba Andersson från något rullskidlopp där hon syntes ha liksom totalt synliga liksom asfaltsglidskador på kroppen. Så jag har inte sett att det rapporteras om hennes fall, men hon hade ju uppenbarligen ramlat omkull.
Var det under ett rullskidpass som Peppe Femling fick staven genom benet förresten?
Ja, var det inte det? I skidvärldens mest bizarra skada. Liksom driva en stav rakt genom benet. Ja. Insane. Ja, nej.
Nej, men det är ju liksom, det har ju nu gått även från, det är ju inte bara vi som sitter och rantar om det här att det är farligt med rullskidor. Skidtoppen Vegard Ulvang har ju gått ut och sagt att du kan ju föreställa dig vilket blodbad det kan sluta i. Och hans kommentar på om utvecklingen med fler rullskidlopp fortsätter.
Ja, det var inte, han skulle inte kommentera Game of Thrones sista avsnitt, utan det är rullskidlopp.
Mm. Nej, men för det blir fler och fler rullskidlopp off-season, och ja, det är mycket mer fokus på det, och vissa är ju mer specialiserade på rullskidor än andra.
Du hävdar att Kläbo vill ha fler lopp?
Ja. Emil Iversen har ju gått ut och sagt att det är bara en tidsfråga innan det sker någon riktigt otäck olycka. Jag personligen tar det alltid väldigt lugnt i utförskörningarna och så vidare. Det sa han till NRK någon gång. Sen pratade de med Kläbo och han var av helt annan åsikt. Han vill ha fler rullskidlopp.
Jaha. Mm. Ja.
Du ställer dig inte på start om du inte åkt rullskidor tidigare, säger han.
Okay. Ja, visst. Jag kan ju personligen tycka att rullskidor, det får man göra på totalt flack mark, eller så kan sådana som Carl-Johan Westman syssla med det.
Carl-Johan Westberg heter Westberg. Han faktiskt.
Westberg, förlåt.
Ja, jag själv stod ju på ett par rullskidor senast förra sommaren.
Ja.
Och lyckades ramla och skrapa upp hela skinkan stillastående.
Ja, det såg fruktansvärt ut faktiskt.
Mm. Jag skickade bild till dig där.
Ja, tack.
På min
såriga
skärt.
Ja. Mm. Ja, nej, som sagt, det borde ju vara någon form av, som fotbollsspelare som är förbjudna att åka liksom alpin skidåkning under mellansäsonger och så. på grund av försäkringsfrågor och sånt. På samma sätt borde ju ingen svensk, åtminstone de som är lite toppåkare. Som sagt, Carl-Johan Westberg kan väl få köra. Han är ändå bra på rullskidor. Ja.
Linn Samskar är väldigt bra på rullskidor också. Hon vinner ju allt hon ställer upp i, verkar det som.
Ja, men hon kan också försöka.
Mm.
Men folk som vi tror ska kunna bli jättebra på riktiga skidor.
Ja, alltså förbjud Frida och Ebba och company. Det är liksom ingen poäng att ni är där.
Nej, det får räcka med en stakmaskin.
Mm. Men ja, innan vi rundar av här måste vi ta upp den stora skandalen som är pågående just nu, skulle jag vilja påstå. Det handlar om det här fantastiska på pappret programmet som har spelats in under sommaren. Vi trodde ju ett tag, och det lanserade vi i ett avsnitt, att Charlotte Kalla och Therese Johaug skulle åka på superresa till Rhodos.
Just det.
Men så var ju inte fallet.
Nej, just det, vi hade det till och med som någon form av avsnitts... vi döpte ett avsnitt efter detta.
Mm. Kolosserna på Rhodos vill jag minnas att det heter.
Ja, ja.
Och fyndigt förresten.
ja.
Mm. Nej, men de var ju där tillsammans med Hanna Öberg, Sebastian Samuelsson, Kalle Alvarsson, Petter Northug, Emil Iversen och Tiri Lekhoff. Tror jag fick med alla nu.
Och det spelade in. Mycket norska du drog upp där.
Ja, men det var säkert rätt. och spelade in programmet Landskampen, som är ett slags mästarnas mästare mellan Sverige och Norge. Med bara längdskidåkare.
Mm.
Och det här låter ju som världens bästa program, tycker du inte?
Fast även skidskyttar.
Ja.
Okej, men ja, alla kör rätt.
Ja.
Ja. Ja, onekligen. Inte bara att, jag menar, mästarna är ju... Jag kan erkänna att jag orkar inte riktigt följa mästarnas mästare hela tiden.
Men om det bara hade varit skidåkare med, då hade du följt
det. Ja, men det är inte bara det. De är ju aktiva skidåkare.
Mm.
Det är ju liksom lite grann på riktigt. Alla är ju liksom förmodligen i toppform minus Petter Northug.
Mm.
Han är väl i den form han är i.
Mm.
Men herregud, han är ju ändå given i ett sånt där sammanhang.
Han har ju ett tävlingspsyke i alla fall.
Men det som är det absolut skandalösa med det här, som har rapporterats till viss del om i svensk media, är ju att detta program sänds i TV2, norska TV2 och svenska TV4. Med den inte obetydliga skillnaden att norska TV2 har redan sänt 2 avsnitt och TV4 tänker sända i start i januari.
Ja.
Vad i helvete?
Ja, avgå alla. Gör om, gör rätt. Hur har TV4 skött sig vid förhandlingsbordet här?
Det är ju, tablåläggare borde ju få sparken med omedelbar verkan.
Ja, men alltså, vad fan, ta bort Fångarna på fortet. Eller vad det är. Senare lägg Fångarna på fortet. Det är liksom... Vem, man kan väl se Doggy Doggelito och springa runt i slime när som helst om året. Men man vill ju gärna se Charlotte Kalla och Therese Johaug göra upp samtidigt som man får se det i Norge.
Eller hur? Det är obegripligt. Det är inte som att vi är... Ja, det är inte som att det är 83 när vi kanske nåddes av nyheter 3 veckor senare. Eller att en filmpremiär kunde pågå ett halvår tidigare i USA. Om det var en större eller serie eller vad som helst. Det är ju ändå 2019.
Mm.
Vi kan ju faktiskt råka komma över nyheter som kommer från Norge.
Mm.
Och råka se det. Speciellt om man är någon person som är lite intresserad av skidåkning. Ja. Eller följer folk på sociala medier.
Nu får man ju hålla sig borta från Instagram och norska sajter.
Ja. Tack TV4.
Ja, fy fan.
Nej, jag tycker att vi gör så här. Alla som lyssnar på detta, snoka upp TV2 på något vis. Skaffa TV2 Sumo som är deras playtjänst.
Mm.
Om det inte går att se, skaffa en sån där VPN-tjänst som ni kan sätta er i Norge. Jag tror det ska gå ändå. Jag har hört att man kan bara helt enkelt skaffa det som Netflix eller vad som helst. Så kan vi tillsammans följa detta äventyr under säsongen och så kan TV4 stoppa upp sin schemaläggning någonstans där solen inte skiner.
Mm.
Det är hårda bud, men det är så jag känner.
Fina slutord där. Jag tycker så här, vi har ju 25 000 andra grejer att ta upp, men vi måste ju spara lite till säsongen drar igång också.
Ja, grattis Anna och Emil får vi väl ändå säga i förtid, för att innan säsongen kan ha dragit igång kan ju det där ha hänt.
Ja.
Alltså det där med bebisen.
Ja, precis. Det där med bebisen.
Det där med bebisen. Jag vet, det känns som att som jag följer Anna och Emil på alla sociala medier, vilket även du gör, och de publicerar saker på daglig basis, så lever man ju lite grann med deras graviditet. Alla ni som lyssnar kanske inte har uppmärksammat om detta om ni inte läste en artikel i tidningarna för 5 månader sedan. Men de är ju alltså på gång att få barn.
Mm. Och det verkar som att de är väldigt glada och förväntansfulla och tränar mer än någonsin in på sluttampen. Mm. Jag såg senast idag att Anna Haag stod och lyfte någonting på något utegym med Emil som tyngd.
Ja, mm. Hon sprang väl också ett maraton på under 2,5 timme när hon var 4-5 månader gravid. Det tycker jag ändå är helt okej.
Okay. Helt okej.
Okay. Ja, eller vad sa jag? 2,5? Ja, nej, 3,5.
3,5. 2,5 hade varit typ världsrekord nästan.
Ja, men 3,5. Förlåt, det är ändå orimligt bra.
Ja. Det vi får väl räkna med att fram till nästa avsnitt så har väl det här barnet kommit. Har inte stenkoll på nedkomstdatum här.
Nej,
men,
inte jag heller.
Det står inte i din filofax heller.
Nej, det gör jag inte. Vi kan väl lägga en liten, när man ska locka med något till nästa gång.
En liten teaser.
Teaser, ja, men precis. Att en diskussion som vi har kvar att ha är ju hur vi tycker om Tour de Skis stora förändring.
Ja, en liten cliffhanger här.
En cliffhanger. Jag kan väl avslöja att det kanske inte är... Ja, nej, jag ska inte avslöja för mycket, men man kan nästan räkna ut vad vi tycker om Tour de Skis stora förändring. Men det tar vi väl senare i höst.
Ja, och vi tar... som vanligt gladeligen emot inspel och tips och kommentarer och så vidare på skidsnack@aftonbladet.se eller på sociala medier. Ni kan skicka ett meddelande eller kommentera på Instagram, på Facebook, även på Twitter.
Även på Twitter.
Mm, vi är där ibland.
Ja. Vi kommer att bli lite mer aktiva överlag vad det lider när det väl börjar bli lite säsong. Men om ni kontaktar oss så svarar vi alltid.
Ja, men det var skönt att få en liten sån här försäsongspepp.
Ja.
Nu kan inte, I can't wait for November to happen.
It's gonna be amazing.
Mm. Så tack för den här gången, så hörs vi snart igen.
Hej då.
Hej då.